Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej Alex.
Tja.
Du har ju alltid slagit mig som en person som inte verkar vara särskilt orolig utan tar dagen som den kommer och så.
Ja, man oroar sig för barn.
Är det så då?
Ja, men barn och sånt oroar mig sig.
Barn och sånt, ja.
Men jag gillar ju inte när det styr mig.
Nej.
Så att jag slår ju bort, om jag är orolig så försöker jag slå bort det ju.
Mm.
Sen vet inte jag om det är faktiskt rätt nu när man har suttit och gjort den här poddserien, så kanske lite KBT på det där och kanske bada lite i den där oro kanske hade varit mer nyttig. Ja. Jag vet inte riktigt.
Men det som jag har märkt nu när vi gör den här podden, det är ju att fast du har en sån här liten, vad ska man säga, utstrålar någon slags
laidbackhet.
Laidbackhet, ja, precis. Mm. Så vissa saker verkar du ändå förvånansvärt noggrann med. Att du jäkla noggrann när du klipper den här podden och när du att du kallar dig själv optimeringsneurotiker och du sådär. Så att är det hela bilden att du är laidback, eller är du, finns det en oro där också som styr för vissa saker?
Bra fråga. Så här är det. Jag upplever mig själv som inte orolig. Men när du lägger upp det så där, så hör jag ju. Och det tidigt minne jag har är... Nu hänger ut min pappa lite här. Men ett tidigt minne jag har är att pappa är i vardagsrummet. Jag är 10 år. Och han frågar mig om att han är hungrig och om jag kan göra några mackor till honom. Och jag går ut i köket och tänker så här, gud vad roligt, jag ska få göra 2 smörgåsar till pappa. Och då tar jag ut färskt bröd. Men problemet jag har är att jag tar fram kylskåpskallt smör. Mm. Så när jag brer smöret så går mackan nästan helt sönder.
Mm.
Men jag är väldigt avslappnad där och tänker, det är okej. Okay, liksom. För jag är ju väldigt bekräftad som barn och min mamma har alltid sagt att det jag gör är helt okej. Okay, och det spelar ingen roll vilka misstag man begår, så är det ändå lugnt. Och sen kommer jag ut med de här 2 smörgåsarna. De är liksom katastrofala verkligen. Så säger pappa till mig, ser du hur de ser ut? Det finns ju inte, det är ju bara det är inte en macka. Hur ska jag kunna äta det här? Det går ju knappt att hålla i den.
Mm.
Då gick jag ut och gjorde 2 nya smörgåsar. Mm. Och jag tror att det där är faktiskt någonting som man liksom, när, om jag ska göra någonting så vill jag att det ska vara bra. Mm. Och oroar mig för någonting så är det väl att jag lägger ner tid på någonting som sen blir dåligt.
Mm.
Det är nog den oron jag har i så fall.
Mm. Så du använder ändå oro till att göra något bra då, kan man säga? Liksom.
Jag har inte tänkt på det så, men nu när vi pratar om det så ser jag ju att det är ju förmodligen en drivkraft.
Men idag så har vi då Erik Andersson som gäst, som är psykolog och som jag har jobbat med jättemycket. Han har skrivit sin doktorsavhandling ihop med mig. Eller han har skrivit den själv, men jag var hans handledare.
Mm.
Och han håller på mycket med oro och forskar på det. Så vi tänkte fråga honom massa saker kring det.
Erik Andersson är psykologen som är lika känd för sin avancerade frisyr som för sin forskning. Han disputerade 2014 på Karolinska institutet på en avhandling om KBT för tvångssyndrom, då med Christian Ryck som handledare. När han inte undervisar blivande psykologer eller botar sjuka så svischar han fram på sin japanska cykel på väg mot nästa utmaning.
Hej, välkommen Erik.
Men tack ska du ha.
Vad är poängen med att oroa sig?
Om det finns någon poäng att oroa sig, ja. För oro handlar egentligen om att man försöker liksom tänka på framtida hot och försöker tänka hur man ska lösa de framtida hoten. Så om det är ju liksom den breda definitionen av oro.
Men Erik, du har ju jobbat ihop jättemycket.
Ja.
Ja, och någon gång har ju du sagt till mig att du tycker att det har varit en fördel för dig att du oroar dig själv kring saker. När man gör en studie till exempel, menar du, har du sagt någon gång att om man inte oroar sig alls, då kommer det gå åt helvete. Utan det är en slags drivkraft att oroa sig.
Ja, men jag tycker det. Alltså, det är väl lite det som... Alltså, det är så svårt att skilja på oro som någonting dåligt och någonting som faktiskt funkar för en också. Som är bra. I mitt fall så oroar jag mig ganska mycket, särskilt med studier. Då sitter jag och nojar mig på kvällarna och tänker ut alla möjliga potentiella problem som kan uppkomma. Och sen agerar jag på de problemen. Jag går in och börjar kolla att allting stämmer. Och ganska ofta så hittar jag småfel lite här och var.
Och är det bra eller dålig oro tycker du då?
Alltså jag tycker ju det är, för mig, alltså det här får man ju alltid fråga varje person, men för mig är det en ganska bra oro. För att den funkar, för att den får mig att agera och gå in och kontrollera. Jag tycker att studien blir mycket bättre generellt sett.
Så men det blir ingen plåga för dig då? Eller?
I stunden så är det ju jobbiga tankar. Men det är ju ganska värt... Det blir ju mycket värre ifall jag inte hade oroat mig och allting bara kommer som en stor överraskning, otrevlig överraskning. Mm. Det finns ju många människor som bara oroar sig men aldrig agerar på oron. De sitter bara helt handlingsförlamade hemma och sitter bara och oroar sig men gör ingenting åt den riktigt. Då ställer det verkligen till problem.
Eller om man oroar sig för saker som inte ens har med sig själv att göra. Typ så här, atombomb i Nordkorea.
Ja.
Och går runt och må dåligt över det. Det är ju...
Alltså allting som man inte kan påverka. Att hålla på och bara oroa sig över saker man inte kan påverka. Det brukar ju ställa till det för folk.
För det finns väl också så här forskning som säger att det mesta som vi oroar oss för kommer ju aldrig hända. Ja, det... Alltså, det är väl så här, det är ju bananas om man tänker på hur mycket man oroar sig för alla eventuella situationer som kan uppkomma.
Ja,
alltså, inget slår in.
Alltså om jag tänker på vad jag oroar mig för och hur mycket som slår in. Det måste vara...
Ja, det är ju otroligt lite.
0,5% skulle jag gissa på.
En typisk situation där många oroar sig är ju kring nyfödda barn och småbarn. Det vet jag själv att det är en period där det är väldigt lätt att oroa sig kring. Jag minns våran förstfödda på BB. Hon var lite... Fick någon så här lite lila prickar i ansiktet och då plingade jag på knappen där det var för hennes andra dag hon levde eller något. Och så kom en undersköterska in och sa att det är normalt. Jag tänkte, tänk om hon har fel. Hon kanske, ungen börjar se lite lila ut. Det kanske inte ska vara så. Hon kanske bara gissade. Så jag ringde igen och tvingade henne att hämta någon annan. Och då kom hon med en bok som de hade gjort, så här hemgjord laminerad bok med vanliga hudförändringar första dygnen. Och så pekade de så här. Titta, wow. Så här ska det vara. Så att det är ju en typ av situation som är väldigt katastrof. Liksom, om hon har fel skulle ju barnet dö och det vore en enorm katastrof. Så att, liksom, på något sätt finns det en drivkraft för oro som är oerhört stor. Och jag vet ju att du, Erik, har ju varit med om just det här när det faktiskt finns något att oroa sig för, eller hur?
Ja, precis.
Vill du berätta? Eller?
Ja, men min dotter Miranda föddes så... Var allting frid och fröjd. Vi hade till och med hon föddes så här klockan 10 på förmiddagen. Så jag hade fått sova ut. Allting var perfekt. Allting gick bra. Och sen helt plötsligt så hade hon väldigt svårt att andas. Och så då blev hon inlagd. Och sen upptäckte hon att hon hade hål i lungan i princip. Så tarmarna hade åkt in i lungan. Så det blev ju verkligen fullt pådrag där med så här akut, så här stor ambulans, köra in med massa slangar kors och tvärs. Och sen låg hon i, vad var det, 3-4 veckor på akuten.
Tiden från förlossningen till det där med ambulansen?
Var det 4 timmar? Jag tycker det är lite förvånande för att jag var sjukt orolig för henne. Direkt kanske de första 12 timmarna. Men sen ebbade det där ut lite grann. Vi bodde på familjevåningen på Astrid Lindgren. Jag tror det här ansluter lite grann till att det finns ingenting vi kan göra för att påverka. Hon var redan på liksom den bästa kliniken i landet. Hade top-notch behandling verkligen. Det är verkligen bara att lämna över ansvaret till någon annans händer. Så jag funderar på det där för att det verkar som att omgivningen runt omkring oss, jag och min sambo bodde på den här familjevåningen på sjukhuset i 3-4 veckor och sådär. Det känns nästan som att omgivningen var mer oroliga än vad vi var på ett sätt. Det var väldigt, väldigt bra vård. Så vi var ju inte oroliga för något, att vården skulle gå fel. Alltså, det är verkligen...
De ju... Men det var ändå så att hon genomgick en stor operation och sådär. Ja. Du var inte panikslaget orolig för det?
Alltså jag var ju orolig. Mm. Det var jag. Men inte så där panikslaget orolig.
Men är det inte när hopplöshet infinner sig? Är det inte så att man känner bara att man inser att jag kan inte göra någonting här? Och då blir man lamslagen för att det är för stort att bara ta in. Och sen så blir man ju lugnare av det. Och, då, och jag tänker på omgivningen. Är inte det bara att det är ju ovissheten som oroar ja. Sig? Jag brukar tänka på när jag blir orolig för någonting, om man tänker på sjukdomar, går inte alls att jämföra med det du gick igenom. Men det är ju det att så fort jag tar reda på information så mår man ju mycket bättre. Det är ju hela tiden den här liksom, det jobbiga när man inte vet. Men du kanske, du känner dig trygg i sjukhusmiljö till att börja med.
Ja, men det gör jag.
Men det kan ju hjälpa också en sån där grej.
Men för då jag brukar oroa mig, då är det när jag själv kan påverka saker i en riktning.
Okej.
Okay. Men när det inte, det finns ingenting jag kan göra, vad ska jag göra? Liksom ställa mig bredvid kirurgen och säga hur han ska operera. Inte en bra idé. Utan det enda jag kan göra är att bara sitta vackert och bara hoppas att det går bra. Då blir jag inte lika orolig längre, har jag märkt. Mm. För jag tänkte på det. För sen blev hon opererad. Så hon mår bra idag förresten, ska jag säga. Hon mår jättebra faktiskt.
Hur gammal är hon nu?
Hon är 3 år.
Fantastiskt. Alltså, du måste känna, att betala skatt är inga problem för dig.
Jag älskar skatt. Jag älskar Sverige. Jag älskar svensk barn.
Men när man föder och varit på sjukhus och vi har 2 friska barn, komplikationsfritt. Sen efter det, när man kom ut därifrån, så patientavgift 800 kronor, man bara, alltså... Och sen efter det så är det inga problem att gå till jobbet. Bara skatt. Förlåt.
Jag älskar det.
Men du, om man har mer jobbig oro då? För det du beskriver låter ändå som liksom att oron har en positiv funktion för dig också då.
Men
om
man har arbetet.
Ja, precis.
Men inte på sjukhuset.
Om man har besvärande oro som också kanske handlar om saker som man inte kan påverka då. Mm. Men ändå oroar sig. Låt oss säga, sambon har inte kommit hem. Oj, då måste det ha hänt något fruktansvärt. Barnen är inte hemma i tid, då måste det ha hänt något fruktansvärt. Att man katastrofierar hela tiden.
Ja.
Vad är det då?
Ja, alltså det finns ju en psykiatrisk diagnos som kallas för GAD, Generalized Anxiety Disorder på engelska. Så nu ska jag lära lite psykologlingo. Man säger att man gaddar sig. Det är att man håller på och oroar sig överdrivet.
Så. Över saker som inte... Vad sa du? Vad var förkortningen?
Gaddar sig. Jo, men, Generalized Anxiety Disorder.
Man generaliserar saker.
Generaliserat ångestsyndrom.
Ja.
Och då generaliserat det... betyder det alltså att det är spritt över...
Så man oroar sig för det mesta, över de flesta saker i livet, och man oroar sig hela tiden. Vardagliga saker som du och jag oroas för, fast bara ännu mer.
När är oro sjuklig? Liksom, när bör man göra något åt det i alla fall?
Det är väldigt intressant. Det är bara den som har oron som kan bestämma när det blir överdriven nästan. En del människor oroar sig ganska mycket, trivs med det. Mm. Jag är lite mer oroligt lagd person överlag. Men jag har vant mig vid det. Jag trivs med det ganska bra. Jag har lärt mig hur jag ska kunna använda min oro på ett bra sätt. Men det finns människor som oroar sig, som bara tycker att det är överdrivet och ställer bara till problem för dem. Det vanligaste exemplet på när det verkligen blir överdrivet, det är när folk sumpar sina liv. När de är med sina barn, men de är inte med sina barn. De är inte här och nu med sina barn, utan de bara håller på och oroar sig över alla potentiella olyckor som kan hända barnen, istället för att faktiskt vara med barnen och umgås med dem.
För den som lyssnar då, som vill göra som du, att kunna använda sin oro på... Du sa här att du har lärt dig att använda din oro på ett bra sätt.
Mm.
Har du några tips hur man, om man är lite oroligt lagd men ändå vill göra något bra av det? Kan man lära sig det?
Ja, men det kan man göra. Alltså jag brukar, när jag märker att min oro börjar gå överstyr, i princip det jag gör är att jag sätter mig ner och skriver ner vad exakt är problemet. Och sen gör jag att, försöker jag...
Excel.
I princip ett Excel-ark. Vad är problemet? Vad kan du göra åt det? Och hur stor effekt kommer det göra att du gör någonting åt det? Så i ditt fall har jag gått igenom det här med andningslarm kors och tvärs. Kommer fram till att det är nog inte, det är lite överdrivet i min slutsats. Och då har jag bara släppt det. Och sen om jag väl får en orostanke, ja gud, tänk om hon inte andas. Så jobbar jag bara väldigt hårt med acceptans. Så att ja, händer det så händer det.
Erik, du har gjort flera studier för oro där man kan få behandling för oro oavsett diagnos. Vad gör man i den behandlingen?
I korthet, det man gör är att man tränar sig på att stanna kvar i sina orostankar utan att spinna iväg och försöka lösa det, utan bara stanna kvar i orostanken, acceptera den, låt det som händer bara hända. Och då finns det ganska specifika tekniker över hur man gör så. Men om jag bara ska sammanfatta det hela, det är vår huvudprincip.
Så man måste acceptera att vad som helst kan hända.
Precis. Och då gäller det att man har definierat om det här är en överdriven orostanke eller inte.
Och den här behandlingen, hur lång tid eller hur många, är det några tillfällen? Eller det...
Alltså den behandling jag har gjort, den kör vi som internetbehandling.
Wow, kul. Så
det är precis som en självhjälpsbok, eller det är en självhjälpsbok som vi har kört på internet. Så den är 10 veckor lång.
Och är den tillgänglig i hela landet?
Internetbehandlingen kör vi som studier just nu, men självhjälpsboken finns ju att köpa.
Okay.
I bokhandeln.
Vad heter den?
Sluta älta och grubbla av Olle Wadström.
De gångerna som när jag definierar att nu är jag orolig här nu. Nu är det någonting. Och jag känner så här, vad är det egentligen, vad är det som händer här nu? Och så börjar man liksom tänka, och jag känner att jag inte kan sätta fingret på det.
Mm.
Att det är liksom bara ett allmänt tillstånd.
Är det bara en molande oro?
Ja, sen så tror jag ju, alltså jag oroar mig kanske för, det kanske har varit något under tider på jobbet eller någonting.
Ja.
Och så hänger det kvar och så känner man att känslorna blandas. Och då är det väldigt svårt att definiera, skriva det där, göra den där listan.
Ja, just det.
Även om jag gör det för mig själv. Och då brukar jag bara så här, jag går och lägger mig 8.
Men det är väl en bra idé, är det inte det?
Jo, för att om det sitter kvar dagen efter, då borde det rimligtvis vara det. Alltså om jag vaknar på morgonen och fortfarande orolig och kanske kan definiera det, då har jag ju hittat det.
För det du berättar om, det låter bara som en molande ångest. Men inga riktiga tankar så, eller?
Kombination med kanske lite lätt deprimerad också vid den stunden. Att man känner att man liksom, kanske det här ekorrhjulet, att man liksom nu plockar ut och in i diskmaskinen igen.
Jag skulle inte kalla det för orostankar riktigt i alla fall. Låter inte som det. Men alltså vardagsångest skulle jag väl kalla det för.
Mm. Och vardagsångest, det hörs ju nästan. Det borde vara ganska vanligt, va?
Ja, det får vi säga är ganska vanligt.
Har du några tips vad människor med vardagsångest ska göra då?
Alltså jag tyckte ditt tips var sjukt bra faktiskt, Alex. Gå och lägg dig klockan 8 och sov ut och se om det funkar. Alltså ganska ofta så har ju folk ätit dåligt och sovit dåligt.
Mm. Men annars är acceptans en strategi som är populär för den här typen av mer liksom vardaglig känsla av att det inte...
Om vi tar dina gymkompisar, Christian, så kanske de har... Vad kan de ha orostankar för egentligen? Är det att de inte ska få en... gud, om inte jag...
De ska inte få knulla i helgen.
Nej, jag vill inte peka ut någon på gymmet, men jag tänker mig att man ser jättemånga unga kvinnor som är väldigt vältränande, men det jag misstänker att det är någon slags stress som driver dem att träna och inte lust. Liksom. Och att man ser ganska många sådana människor tycker jag som liksom inte är som är lite olyckliga och som försöker kompensera det på olika sätt.
Just det, så de tränar av ångestdrivna skäl så att säga. Anledningen till att de tränar, det är bara att dämpa ångesttankar om att man kanske inte är snygg eller något sånt där, eller?
Ja, man kanske inte känns så värdefull som person och så.
Just det. Ja, det är ju trixigt. Nej, men så här. Om man känner sig deprimerad, då kan det vara en bra idé att gå och träna som distraktion bara istället för att sitta hemma och inte göra någonting.
Mm.
Det är det ena. Då kan distraktion vara...
Så det kan vara en bra idé att man tränar faktiskt?
Det kan faktiskt vara en bra idé, även fast det är av tillfället ångestlindrande själv. För man kommer ut och får lite endorfiner, träffar andra människor.
Lite en hobby generellt.
Kanske går och skakar en drink tillsammans, en här proteindrink med någon annan. Börja prata lite
grann. Det
har
Erik börjat med för
det. Det här får ni inte sända.
Nej.
Det är sant.
Vi kör proteindrinkar.
Ja, jag har börjat med det.
Skaka.
Ja. Mm. Ja, jag har faktiskt också börjat för ett år sedan med drinkar.
Har du det?
Ja.
Okej, okay. Du får sända
det. Du kan få den sen innan du drar om du vill. För jag har en jävligt
smarrig. Oh my god, okej. Okay. Det här blev totalt normaliserat nu. Jag har skämt så mycket över den här proteindrinken som jag har börjat skaffa mig. Men nu känner jag mig helt
För jag har hittat en normal smak som smakar som banana skids.
Nej.
Och när den är kall, riktigt kall vatten, ja, smakar det nästan som...
Vad är banana skids? Jag vet inte ens vad
skids,
det är.
Skids, den här gula
godiset. Det du fick på
kolan i banansmak.
Fritidsgården, högstadiet. Mm,
den
vad gjorde du egentligen?
Han hade ju inte, Christian hade ju inte tv när han var liten.
Nej.
Hemma.
Stämmer.
Just det.
Och nu dricker han proteinshake. Så att,
det gör jag inte. Men jag ska göra det snart.
Men
jag har gammeldags vanilj som smak.
Men fan, vi ska inte prata om det nu.
Nej.
Men Erik, hur ska jag hantera situationen när min fru, och hon är ju lindrigt flygrädd.
Ja.
Men det är ändå så att hon tar en whisky in som rutin på flygplatsen.
Håller hon på att trissa upp dig också eller inför flygningen?
Jag försöker...
Tar en whisky även om det är tidigt alltså?
Ja.
På morgonen?
Ja. Alltså det är lite som att det har blivit en rutin. Alltså
det är hon och charterturisterna.
Nej, alltså hon gör ju det av ångest. Så här. Hon tar en 4 whisky, inte för tidigt förstås. Det blir konstigt, men det är inte varit 11 kanske? 10-11?
Mm.
Och då tar man en whisky innan man ska flyga. För hon tycker att det hjälper. Och jag försöker ju inte dras med i det där.
Mm.
Jag är ju inte flygrädd. Men jag tänker på oro. Om det smittar, vilket det uppenbarligen gör i en sån situation. Jag tänker på att man kan oroa sig över barn. Man sitter som barn, föräldragrupper kanske eller någonting. Eller om man sitter på ett flygplan. Och den bredvid säger så här, nu har du klivit på 2 muslimer här i såna här konstiga kläder. Nu kommer de spränga det här planet. Och man själv tänker så här, fan du är helt galen. Fan, hur kan du ens säga så? Och så sitter man där och tänker, de kanske kommer spränga planet. Alltså du har ju smittat av sig. Hur ska man hantera en sån situation? För att försöka värja sig från alla de här jävla tidningarna som målar upp skräckscenarion om det ena eller andra. Eller barn kan sätta saker i halt. Bara produkter som hittats på. Som man egentligen inte ens behöver.
Ja.
Bara för att man oroar sig. Hur värjer man sig från
det? Jag kan tycka det där är lite störigt om ens partner håller på och trissar upp en med en massa orostankar. Jag kan bli lite trött på sånt. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att hålla på och smitta av sig med sin oro till andra.
Men det är ju en lätt lösning för dig att tvinga en andra att inte lägga det på dig. Men om du själv nu exponeras för någonting, för att det är ju alltid lättare om den andra fixar det där. Fixar det där du så jag slipper ta hand om det.
Fast det är ju ändå ganska svårt. Jag menar, det tror jag, det lättaste är väl att man vill vara väldigt omhändertagande mot ens partner och gå med och säga så här, jag kan kolla en extra gång och jag fixar det där åt dig så du ska slippa känna jobbiga känslor. Är det så, Erik, att du i så fall säger ifrån?
Nej, oftast gör jag inte.
Nej. Du har kommenterat.
Men jag kan ju få orostankar också. Och jag försöker verkligen hålla dem för mig själv och inte smitta av dem på mina vänner eller min partner.
För du och jag var ju ute och käka för någon vecka sedan och då fick jag ett sms med lite sån här hur ska man kalla det, gnälligt innehåll från en person. Då sa du till mig, varför skickar den personen det smset?
Ja.
Och så tror jag inte de flesta tänker att det finns någon slags att man inte borde göra så.
Eller? Ja, just det. Men för det här fallet så undrade jag bara varför dela med sig av det där till dig just då, eftersom du sitter och äter middag? Det enda som händer är ju att du blir lite mer bekymrad.
Mm.
Det låter ju som en typisk partnergrej. Alltså att man får ett sms som man inte kan göra någonting åt från sin fru.
Ja.
Eller i nära familjen. Man är och käkar middag, det går inte att göra någonting åt.
Ja.
Du kräver större ansvar hos andra människor.
Ja, men lite mer...
Kan vi ta den här podcasten och säga ta fan hand om din egen skit. Spill inte över på någon annan.
Ja, men så här, det är en hårfin skillnad. Ibland kan man behöva bolla med någon också. Man blir liksom inte riktigt klok i huvudet. Man kan behöva bolla med någon. Och så kan man bara få prata igenom situationen och sen blir man lugn och sen är det okej.
Okay. Mm. Men vad är det egentligen den andra personen borde göra då? Så att liksom... på något sätt är det så att om man lider jättemycket av oro så är det ju inte så att man kan ta hand om sin egen skit. Så att
just det.
Och, men vad är det bästa sättet att stötta den personen?
Men vi tar flygplanet.
Ja, vi är tillbaka till flygplanet.
Vi är tillbaka, ja. Vi är på Arlanda. Din partner är orolig. Åh gud, tänk, det där landningsstället. Ser det verkligen helt okej ut? Varför håller han på att dra en pinne där igenom?
Ja, och varför de springer ovanligt mycket fram och tillbaka i kabinen. Ja. Bara en sån grej liksom.
Gud, hur gammal är den där piloten egentligen?
Ja, precis.
Han ser inte ut att gå ut gymnasiet ens.
Men då hjälper det inte att jag säger så här, väx upp.
Nej, oftast gör det inte det. Ibland kan partnern bli tyst då, men oftast känner sig partnern inte särskilt sedd och hörd eftersom partnern är orolig. Be din fru eller partner eller vän eller vem som helst bara beskriva hur mycket ångest har du just nu. Ja, gud, jag har ångest 9 av 10. Det här är helt fruktansvärt. Planet kommer att störta. Så säg bara till din partner, vän eller vad det nu är. Okej. Jag är med dig här just nu. Stanna kvar i ångesten. Vi går på det här planet. Vi ska inte kontrollera någonting eller fråga flygpersonalen hur länge de har jobbat eller någonting. Eller hålla på att be dem kontrollera landningsstället. Nu går vi bara på planet. Stanna kvar i ångesten. Nu går vi på. Och så tränar vi bara på det här. Och inte ta en 4 whisky innan, utan nu tränar vi på att bara ha maxångest och låta den ebba ut sen. Det här kommer inte vara så roligt i stunden, eller hur?
Nej.
Men det här kommer ju vara lite tufft. Men efter gång 10 så där så kommer det nog vara ganska lugnt.
Men är det för att man... det är inte så här... Det här med att man... Det här falska, att när man säger så här, men det kommer inte hända någonting. Alltså det verkar ju inte bita när man säger så här. Men på en person som har ångest eller oroar sig. Det verkar inte hjälpa att man säger det här förnuftiga man själv går igenom. Att
just det.
Statistiskt sett så kommer det... har ju ingenting med det att göra.
Så är det överdriven oro, då får det där bara en tillfällig ångestlindrande funktion hela tiden. Så det är bara som att hälla bensin på elden i princip.
Man kan bara skita i att göra det.
Om man är flygrädd så är ju också... Tror jag, är inte problemet ofta att man flyger oftast ganska sällan.
Ja, men i ert fall så kanske det inte är så, eller?
Nej.
Men ofta människor som är flygrädda säger att de men jag har redan testat och flyga, det är fruktansvärt. Men oftast håller de på med någonting, något liksom lite ångestdämpande under tiden då.
Badar inte i ångesten?
Badar inte i ångesten, utan oftast så kanske de tar just en whisky innan. Eller de sitter och försöker dämpa ångesten i huvudet hela tiden eller försöker distrahera sig på något vis. Så det finns oftast en massa subtila små undvikanden.
Men du, men oro, det smittar kan man ju säga.
Ja, men det kan det ju göra. Alltså,
det sprider sig ju.
Ja, man kan ju... Har man en orostanke och så berättar man den för någon annan så kan den också börja oroa sig. I en del fall, så en del parkonstellationer så börjar båda oroa sig. En del andra parkonstellationer, där kan det bli nästan omvänd effekt. Att om en är väldigt gaddigt lagd, alltså orolig, väldigt alltså. Oroligt...
Generaliserande.
Och den andra är väldigt så här, let loose. Oroar sig inte alls så mycket. Så kan det bli så att om den oroliga berättar om sina orostankar så kan den andra bli nästan ännu mer lugn och det är ingen fara, låt just det hända.
Ja, just det. Man blir liksom en motpol.
Ja, så man kan bli ännu mera motpol så att säga.
Ja. Men om vi då avrundar med att om jag skulle vilja få lite hjälp här med min oro. Barnen är ju en sån sak som jag kan oroa mig för ju. Om man vet att grabben i början börjar vara ensam hemma och så där. Har du några konkreta tips till mig hur jag ska hantera en sån oro? Till exempel, eller det går ju kanske att applicera på flera saker.
Ja, men jag tänker överlag. Gör följande. För det första, definiera dina orostankar. Skriv ner dem. Vad är det de här orostankarna handlar om egentligen? Nummer 2. Bestäm dig för huruvida det här är överdriven oro eller om det är någonting som du faktiskt kan göra någonting åt, som du borde göra någonting åt. Om det är överdriven oro, jobba med acceptans. Acceptera att det kan inträffa och stanna kvar i den ångesten. Om det är saker som du inte tycker är överdriven oro, gör en handlingsplan hur du ska liksom korrigera dem.
Men om jag då till exempel inte är hemma så kan jag ju inte göra något annat än att vara bredvid mina barn hela tiden. Och det kommer ju inte gå.
Nej, det funkar.
Då blir det ju en överdriven oro.
Då är det en överdriven oro.
Och om den inte är överdriven, då borde du faktiskt vara bredvid barnet.
Precis, och det går ju inte hela tiden heller.
Nej.
Men om man tänker så här då, så att en del, så att säga, en del överdrivna tankar, eller en del tankar är ju inte i sig överdrivna, men kostnaden att efterleva dina orostankar överstiger ju vad du får tillbaka. Så det är klart att du kan vara bredvid dina barn hela tiden, nonstop. Men du kommer inte få särskilt bra relation till dem. De kommer ju tröttna på dig ganska...
Det går ju inte, man måste ju jobba och...
Ja, det måste du ju också göra. Så att du kommer ju behöva flytta till en koja sen. Eftersom du inte har någon inkomst. Ja.
Okej, okay,
så att du får ju alltid sätta dig i relation till vad... Du kan alltid hålla på och övervaka allting, men du kommer inte få särskilt trevligt liv då. Du kommer inte få några bra relationer heller.
Tack Erik för att du kom hit.
Tack så ni ha.
Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och höra av dig.
Ja, eller e-maila till info@vadarpoangen.se utan prickar. Ja.
Bra.
Tack!
Tack!